vare med er alla. Frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus. Och jag läser från Apostlagärningarna kapitel 13, vers 13. Ett ganska bra stycke. Är ni med? Har ni Bibel eller så lyssnar ni noga. Paulus och hans följeslagare seglade sedan ut från Paphos och kom till Perge i Pamfylien. Där lämnade Johannes dem och återvände till Jerusalem. Det är en rätt viktig notering att han lämnade dem. Själv fortsatte de sin resa från Perge och kom till Antiochia i Pisidien. På sabbaten gick de till synagogan och satte sig. Efter läsningen av lagen och profeterna lät synagogföreståndarna hälsa dem. Bröder, om någon av er har ett ord av tröst och förmaning till folket, så säg det. Då reste sig Paulus, gav tecken med handen och sa: israelitiska män och ni som fruktar Gud, lyssna. Detta folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder, och han tog hand om sitt folk när de bodde som främlingar i Egypten. Med upplyft arm förde han dem ut därifrån, och under 40 år bar han dem i öknen. Han utrotade 7 folk i Kanaan och gav deras land i arv åt sitt folk. Detta tog omkring 450 år. Därefter gav han dem domare fram till profeten Samuels tid. Sedan bad de att få en kung, och Gud gav dem Saul, Kis son, en man av Benjamins stam, för en tid av 40 år. Men Gud avsatte honom och gjorde David till kung över dem. Honom gav han sitt vittnesbörd: jag har funnit David, Isais son, en man efter mitt hjärta. Han ska utföra min vilja i allt. Av hans efterkommande har Gud enligt sitt löfte fört fram Jesus som frälsare för Israel. Innan Jesus trädde fram hade Johannes förkunnat omvändelsen stor för hela Israels folk. När Johannes stod vid slutet av sitt lopp sade han: det ni tror att jag är, det är jag inte. Men se, efter mig kommer en som jag inte ens är värd att knyta upp sandalerna på. Ni bröder, söner av Abrahams släkt, och ni andra som fruktar Gud, till oss har budskapet om denna frälsning blivit sänt. Till Jerusalems invånare och deras ledare förstod inte vem han var. Genom sin dom har det uppfyllt profeternas förutsägelser som föreläses varje sabbat. Fast det inte fann något giltigt skäl att döma honom till döden, krävde det att Pilatus skulle låta avrätta honom. Och när det hade fullbordat allt som var skrivet om honom, tog det ner honom från träet och lade honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från de döda. Och under många dagar visade han sig för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem, och så nu är hans vittnen inför folket. Och nu förkunnar vi för er det glada budskapet att det löfte som gavs till våra fäder, det har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus träda fram, så som det är skrivet i andra salmen: du är min son, jag har fött dig idag. Och att han har uppväckt honom från de döda, så att han inte mer kommer att vända tillbaka till graven, det han har sagt med dessa ord: jag vill ge er det heliga och fasta nådelöften som David fick. Därför säger han också på ett annat ställe: du ska inte låta din helige se förgängelsen. När David på sin tid hade tjänat Guds vilja insomnade han och blev lagt till vila hos sina fäder och såg förgängelsen. Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen. Därför ska ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. Se därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er. Se, ni föraktare, häpna och gå under. En gärning utför jag i era dagar, en gärning som ni aldrig kommer att tro när man berättade för er. När det gick ut bad folket att nästa sabbat skulle talas om detta för dem. Och då man skildes åt följde många judar och gudfruktiga proselyter med Paulus och Barnabas, som talade till dem och uppmanade dem att få bli i Guds nåd. Följande sabbat samlades nästan hela staden för att lyssna till Herrens ord. När judarna fick se allt folket fylldes de av avund och hånade Paulus och sade emot honom när han predikade. Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: Guds ord måste först predikas för er, men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna. Ty så Herren befallt oss, jag har satt det till ett ljus för hedningarna för att du ska bli till frälsning in till jordens yttersta gräns. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herrens ord, och de kom till tro så många som var bestämda till evigt liv. Och Herrens ord spreds över hela området. Men judarna hetsade upp de ansedda kvinnorna som fruktade Gud och de främsta männen i staden, och de satte igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev båten från sitt område. Då skakade de dammet av sina fötter mot dem och begav sig till Ikonium, och lärjungarna uppfylldes av glädje och den heliga ande. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och på söndag, när ni lyssnar på kanske Nisse Svensson eller Fredrik Hollertz, så kan ni också komma ihåg evangelietexten: så blev han, Jesus, en stötesten för dem. En lång text med ett angeläget budskap om mission, om kyrkans enorma kraft. Och det var konflikt direkt. Det läser vi inte så mycket här, men i kapitel 15 ser vi sen att Paulus och Barnabas, de är så arga på varandra så att det kokar. För den här Johannes Markus, som är en rätt så meriterad man, han skrev Markusevangeliet. Han startade en rätt stor kyrka i Alexandria och ett enormt missionsarbete i Etiopien. Han stack. Så det är konflikter från första början. Men det bygger ju inte på mänsklig kraft, denna religion. Man kan säga ibland att religion är mänsklig kraft, men denna religion som vi tror på, utan det bygger på kraften från uppståndelsen från de döda. Det är därför Paulus talar så frimodigt, för att han har sett något helt otroligt. Han är vittne om en omständighet, en händelse som saknar motstycke i världshistorien. Och det är vårt enda hopp. Och om det är mörkt så lyser det nu ännu klarare, som det stod i texten: till jordens yttersta gräns. Kanske är det så att vi lever den yttersta tiden, men desto viktigare är det att vara i Falketorp denna afton. Och ni är väldigt meriterade missionärer här. Falketorpar, det vet ni om. Ni lyckades en gång i urminnes tider med att frälsa Bojats. Det är sant. Jag ljuger inte. Nej, men han blev en riktig, redig kristen. Han var ganska liberal. Han var ateist till en början, sen var han liberal kristen. Och här i Falketorp så mötte han sann kristen tro genom ELM. Och sen är han vald till den mest betydelsefulla, tillsammans med Eva Spångberg, personen under 1900-talet i Svenska kyrkan. Och det började här. Genom att någon ELM-are, då bibeltrogen vän, förklarade evangeliet som det står: därför ska ni veta, mina bröder, att det är genom Jesus som syndernas förlåtelse predikas före, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Moselag. Det var inte den predikan, men någonting hände med Bojats och han blev sedan det största klara ljuset i vår kyrka. Och vi fortsätter. Det är alltid kamp för en kristen. Det läser vi i dagens text. Vi ser det i dagens situation, men det är också alltid seger, och det bygger inte på dina mänskliga meriter, även om du just nu kan vara lite stolt, utan det bygger på Jesu försoningsverk. Men vi måste vittna. Ni vet att jag känner Nils-Ola Svensson som sitter där. Han och jag spelade fotboll, och jag litade alltid på honom när vi skulle göra mål. Han var duktig på att göra mål. Men nu är vi båda präster, och nu ska vi inte lita på varandra, utan nu är det upp till mig och dig. Vi kan inte lita på någon, utan det är upp till dig att vittna om Jesus. Och jag kommer inte ikväll genom metod, utan däremot så är det ett tillfälle som vi varje dag möter. Min enkla bön är att jag vill vara till välsignelse, som det står i Jeremia 29, i ett brev när folket är i, alltså, den absoluta lågpunkten, mycket, mycket lägre än vi är. Vi har ju en fungerande kyrka, fungerande förening. Här är det rena väckelsesituationen jämfört med Jeremia, när de befinner sig i Irak, Babylon, lågvattenmärket, lägsta punkten för folket. Och just där i kapitel 29 så är uppmaningen från profeten Jeremia: var till välsignelse. Och det blir vi när vi går in till ett möte så här, och imorgon möter Jesus i mässan, i nattvarden. Kyrka, som det heter, och mission, som det heter, det är egentligen gemenskapen från Jesus som vi kallade att sprida. Och vi befinner oss i den gemenskapen som nu har 2 miljarder bekännande kristna. Gud ger all väckelse, och du och jag kan bara vara med i detta när vi är med i den heliga ande. Och jag har en sån här tes, eller vad ska vi kalla för, in till gudstjänst, ut i mission. Och jag tycker det passar på dagens text. De här gick ju till synagogan, det var deras metod. Och det är ett bud. som helt havererat i mitt stift, i Växjö stift. För 20 år sedan så var 800 000 och besökte kyrkan under ett år, och 2000 i Växjö stift. Det kallas allmänt för det mest fromma stiftet. Ni är i Linköping, det är också bra, men Växjö är bättre. Men nu går det 350 000 i kyrkan i Växjö stift. Vi behöver de här kraftstationerna runt våra kyrkor. En katolik har lärt mig att så fort du ser en kyrka, eller jag märker till det när jag kör runt, att så fort de såg kyrka så går de ett korstecken. Jag tänkte, varför gör du det? Nej, men det där bor Jesus. Ja, det gör han ju. Jesus bor ju där. Varför det? Jo, för att där förkunnas Guds ord. Står det Carl Henrik här, men detta är Guds ord. Det är inte vilket ord som helst. Det är Guds ord. Vi tar emot nattvarden, vi blir döpta. Vi får uppståndelsekraft. Det är klart att vi ska hedra detta tempel. Nåväl, de gick till synagogan. Rätt så frikyrkligt, rätt så elemaktigt tycker jag det var här. Om någon har någonting att säga, och så drar han igång världens predikan. Undrar om han hade förberett detta. Det var ju en lång predikan. Han berättar. Och det är det som har gått förlorat i vår kultur, berättelsen. Vi har glömt berättelsen. Det är därför vi behöver gå till kyrkan. Som en fotbollsspelare går till träningen, går du och jag till kyrkan. Vi gör det bara. Och nu ska jag nämna det för sista gången här med katolicism. Men jag lovar, jag ska inte säga det mer. Jag fick komma hit en gång, men det är känsligt. Men vi får ändå nämna att det är en dödssynd i katolska kyrkan att inte gå till kyrkan. Och vi pratar om att det ska vara relevanta gudstjänster hit och dit. Men gå till gudstjänsten, inte som ett lagbud, utan för att vi möter Jesus som älskar dig. Älskar dig med evig kärlek och vill bära dina bördor. Vill att du ska gå på gröna ängar. Han är fridskoningen som tjejerna sjöng så vackert. Alltså han är källan till all liv och all kraft. Och han är den enda som kan reda ut detta elände. Jag lyssnade 10 minuter på Jimmy Åkessons tal och det var väl bra. Men han nämnde inte Gud en enda gång. Och lösningen är Gud, Jesus, ljuset, lux i mörkret. Politikerna kommer aldrig klara detta. Det är Jesus. Han är ljuset. Sen har vi, ska vi be såklart om goda politiker som det står i Romarbrevet 13. Men Paulus och Barnabas gick till gudstjänsten. Och när vi går till gudstjänsten, då går vi ut i mission. Och varje gudstjänst avslutas med någon slags sändning där prästen ger oss välsignelsen. Och sen så får vi gå ut med ny kraft. Och välsignelsen, det är ju lite så här... Alltså det är ju en enorm formulering som inte bygger på mina meriter, utan bygger på just det som Paulus säger. Och det är viktigt. Syndernas förlåtelse, tro förklaras, att var och en som tror förklaras rättfärdig. Vi känner igen detta från L-U-T-H-E-R, Luther. Han upptäckte detta. På nytt upptäcktande. Det som Paulus formulerar i en predikan. Att var och en som tror förklaras rättfärdig. Och vad betyder detta? Jo, någonting är det som hugger tag i de här hedningarna som vi inte riktigt förstår. Men nu lever ju du just nu. Tänk bara på det faktum du sitter här i facket. Det kunde vara vad som helst, men du lever. Är du med? Att du lever. Vi är inte i graven. Där är det helt tyst. Här är det. Vi lever. Det är något helt otroligt. Livet. Ja. Vem har skapat oss? Jo, Gud. Och sen kommer hela berättelsen från Gamla testamentet som jag ska ta upp här. Att Gud vill ha gemenskap med dig och mig. Och för att göra den oerhört långa historien kort så räcker det med att tro. Och jag behöver betona detta för att Paulus idag gör detta. Det står så här: när de hade fullbordat allt som var skrivet om honom, tog de ner honom från träet och lade honom i en grav. Jesus uppfyller enormt många profetior. Men Gud uppväckte honom från de döda, och under många dagar visade han sig för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem, och som nu är hans vittnen inför folket. Vittnen om vad? Jo, om ett evigt liv, eftersom Jesus har uppstått från de döda. Och du är ett vittne för folket. Och det här trovärdiga vittnet, då får man ju gå till sig själv, att jag är ju ofta inte ett trovärdigt vittne om jag dömer mig själv. Väldigt humör. Dålig disciplin. Jag ser fromma ut nu, men nej, det är inte jättebra. Är det inte. Svär gör jag väldigt, väldigt sällan, men illa nog att jag har börjat med får, som min kära får. Och så har jag då fått en hund på köpet. Och hunden går åt vänster och jag ska gå åt höger och fåret i mitten. Då kan väldigt elaka ord komma fram. Och det är inte någonting jag skryter över. Det är bara konstigt. Jag är inte bättre. Hur kan jag vara ett vittne? Eller hur kan du vara ett vittne? Du kanske är lite bättre än mig, men du är inte mycket bättre än mig. Alltså vi alla. Alltså vi är inte vittne för att vi är perfekta. Utan vi är vittne för att vi har mött den uppståndne Jesus. Och att vi har hört talas om att vi kan få evigt liv. Som vi visste för 5 minuter sedan så lever vi. Gud har skapat oss. Och när vi dör så kommer vi till himlen. Det kan vi vittna om. I Efesierbrevet 1:19 står det: samma kraft som uppväckte Jesus från de döda bor nu i oss av nåd alena. Samma kraft. Och där är vi alltså den här gemenskapen av kristna som berättar detta. Och när Paulus i texten här predikar i vers 47: jag har satt dig till ett ljus för hedningarna för att du ska bli till frälsning in till jordens yttersta gräns. Så står det: när hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herrens ord och de kom till tro. De kom till tro då. Möter du människor som kommer till tro i din vardag? Om vi är ärliga så är det väldigt sällan. Jag hörde en sån här rolig berättelse om metodisterna i Storbritannien, att där vittnade man i snitt en gång var 37 år. Och det är metodisterna. Är inte, ja, de var levande med John Wesley, men idag är de inte så levande. Den stora väckelsen finns ju inte i Europa. Det är nästan en dödens kultur här. Men den stora väckelsen finns i Afrika, i Asien, i Sydamerika. Varför? Jo, för att man vittnar om den uppståndne Jesus. Om man vittnar kan en människa komma till tro. Om man inte vittnar kan man inte komma till tro. Vittnar du om Jesus? Och då är nästa fråga, metoden då? Nej, det är inte metoden, för det finns olika, vi är olika personligheter. Vi har Petrus, han är väldigt konfrontativ. Han dundrar på. 3000 blir frälsta, men han kan också ha taskig timing ibland. Vi har Paulus, han är en väldigt apologet som förklarar den kristna tron. Vi har en tjänande stil med Dorcas. Det finns olika sätt att vittna om Jesus, och du har din personlighet och Gud vill använda den. Det är inte så att vi behöver sätta oss i ett oj hjälp, jag måste göra som Paulus gör här i dagens predikan och stå inför människor och predika. Det kräver väldigt mycket. Men vi behöver alla se oss som vittnen in till jordens yttersta gräns. Och jag tror att detta är en kraftstation just Falketorp, Östra Husby pastoratförsamling. Jag tror det. Här finns en gemenskap. Detta är en Antiochia-församling som Paulus kom till. En stark församling, och ni är viktiga i denna tid. Just nu profeterar jag för er. Ni är viktiga i denna tid för hela vårt land. Tror jag. Ni ska be alldeles särskilt för Nils Ola Svensson och Fredrik Hollertz. Inte för att de är ett dugg bättre än dig, utan för att de har fått ett ämbete och är präster. Prästen ber för församlingen och tillsammans så blir vi vittnen. Och det är en väldigt tuff tid. Oerhört tuff tid att vara kristen. Och jag tror att det kanske viktigaste i vår tid är att vi blir apologeter. Det är Stefan Gustafsson som alla känner till, en elämmare. Att vi kan ge svar, förklara den kristna tron. Och inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, Sakaja 4:6. Och sen säger Paulus i Korintherbrevet: därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Och det är så att Gud har slutit ett förbund med oss, att hur mycket jag än syndar och hur mycket jag än syndar, så är Guds nåd överflödande. Men vi behöver vakna upp i denna tid, för att det är en väldigt allvarlig tid. Det är just en tid då vi är kallade att vara satta till ljus för hedningarna, för en frälsning till jordens yttersta gräns. Och visst kommer det motstånd. Visst kommer det motstånd. Det är egentligen ett hur ska man uttrycka detta? Det ska egentligen, Jesus säger det själv, att vi är om de talar väl om er. Egentligen är det väldigt bra om de talar illa om dig. Men vem vill att de ska tala illa om oss? Och vi vet ju också det att den kristna tron säger ju, Paulus, det står i skriften med att de blev uppskattade av hela folket. Och vi vill ju inte vara en dömande kristen tro, eller hur? Vi vill vara till välsignelse som det står i Jeremia 29. Ändå kan man se idag på Facebook, vi ska inte gå in någonting, men det är så oerhört stor okunskap. Och vi behöver vara väldigt visa, kloka och modiga. Och vi blir det inte egen kraft, utan vi blir det i mötet med Jesus. Paulus säger så här faktiskt, det är rätt allvarligt. Pröva själva om ni lever i tron. Han säger så. Pröva själva om ni lever i tron. Och det är en väckklocka för mig. Eller vet ni inte med det att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet. Då kan man tänka sig att tecken på att Jesus bor i vårt inre är ju faktiskt en längtan efter att vara i hans närhet, som jag sa. Att man vill gå till kyrkan, inte som ett på grund av dödssynd, utan som en längtan. Men då kanske man känner att jag har inte alls längtan att gå till kyrkan. Jag vill inte vara ödmjuk heller. Jag vill inte lyda Guds ord. Jag längtar inte efter att vara nära Jesus. Men en sak som vi alla längtar efter, det är att få bekänna våra synder. Eller att bli av med våra synder. Bekänna dem vill vi inte. Men att söka friden. Och Jesus är ju på ett väldigt märkligt sätt i dessa tider fridsfursten. Jag har fastnat för det både länge och väl, att han är fridsfursten. Och när man går till nattvarden, har jag tänkt på det. På något märkligt sätt så infaller sig en frid. Jag kan inte, det heter ju också mysterium, nattvarden. Och jag tror där att jag kan se framför mig här i Falketorp som är missionsstation. Det står så fint i programmet här. Falketorp missionsgård, vilket underbart namn. Det ska ni vara stolta över. Och så går ni till högmässan och tar emot Jesus i nattvarden. Och vi tror ju, som både Axel B. Svensson och Luther och alla i vår tradition säger, att vi tror ju på nådemedelskristendom. Inte känslomässig kristendom. Vi är inte ute efter att söka någon känsla, utan vi är helt enkelt, vi litar på det säkraste sättet att möta Jesus av nåd alena. Det är när jag går till nattvarden och i detta mysterium tar emot Jesus 100%. Men ett lika stort möte, och det säger kyrkan från första början, när man blev ett martyr, när man dog för sin kristna tro. Då blev man också det som hette helgon eller helig direkt. För att man blev ett vittne som innebar att man offrade sig hela sitt liv. Blodet rann ut för att jag offrade mig för Jesus. Jag säger inte att vi kommit till martyrtiden. Men rannsaka dig själv om du är beredd att lida av kärlek till Jesus, vad han har gjort på korset. För det som Paulus gör, att han berättar, det blir världens väckelse. Och då kommer direkt ett motstånd. Så brukar det vara i kyrkans liv. Man sätter igång någonting, det blir en väckelse. Sen blir det ett steg tillbaka. Den här Johannes, Markus som skrev Markus evangeliet, han var med en liten tag, sen så hoppade han av. Men han var ju med och startade en enorm väckelse i södra Afrika. Och så är det för dig också. Och då är det, de inre livets källor är så viktiga för dig. Du behöver leva i dem i dessa tider för att bestå provet. För det är en allvarlig tid, som jag sa. Och då är det att regelbundet gå till kyrkan, inte för att samla pluspoäng hos mig eller någon annan präst, för att jag nämnt två namn här, utan för att du behöver kraften hos Jesus. Eller vet ni inte med det att Jesus är i er? Hur är han? Om jag inte känner att Jesus är i mig, hur vet du då att han är i mig? Jo, jag går till nattvarden, tar emot Kristi kropp och blod. Prästen säger, för dig utgiven. Wow, någon har dött för mig. Otroligt. Så börjar man reflektera över detta varje söndag. Någon har dött för mig. Varför det? Och så börjar man tänka, det tar tid detta. Det tog, jag tror Jesus dör år 33 och 36 blir Paulus frälst. Det är 3 år. Sen åker han upp till Petrus och pratar med honom i 2 veckor. Sen är han i arabiska öknen i Saudiarabien. Där förut sina bergar. Som inte ligger i Saudiarabien. Utan just i Saudiarabien. Och sen är han 12 år, 49. 36-49, 13 år är han i ensamhet och mediterar över detta. Så jag står inte här och predikar Jehovas vittne att du ska stå med traktat och dela ut för att få pluspoäng. Men vi behöver bli vittnen att berätta om kraften från Jesus. För det är kraft, evangeliets kraft. Och du har ju mycket större möjligheter än en präst som springer omkring med en fläp och ser helig ut fast jag inte är det. Utan du är ju i en verklighet som egentligen, det är därför det heter herde med. Du är ett får och en herde behövs. Och sen är fåren ute och betar gräs. Ja, det var en dålig bild. Men alltså, du är ute på betet. Och där finns också getter. Där satt den. Och getterna behöver bli frälsta. Sen kan jag... Ja, jag har inga getter. Avslutning. I Kungaboken 6, vers 18 har vi Elisa och hans tjänare. Det är ett stort krig med de hemska arameerna. Arameiska talade Jesus, alltså syrier, Aram, den delen. Israel krigar mot arameerna som vanligt. En morgon vaknar Elias tjänare och ser till sin förskräckelse att arameernas väldiga armé är på väg mot israeliterna. Vad ska vi ta oss till? Ropar tjänaren. Elisa säger typ, frukta inte. Och sen börjar Elisa be. Och det är prästen som ber för dig. Herre, öppna min tjänares ögon så att han ser vad du ser. Gud öppnade tjänarens ögon och då fick han se att runt arameernas väldiga armé fanns en ännu större armé. Och det är Guds änglar. Och lite kan man där ringa in det hela. Du är aldrig ensam. Det finns hela tiden människor som ber för dig. Din präst ber för dig. Och ibland kan vi känna oss oerhört små och rädda. Och då kan vi också själva be den här bönen. Herre, öppna mina ögon så att jag ser din verklighet. Ja, jag fick ju komma till Strandhem och pratade om Nehemja. Det var väldigt fint att träffa er. Och så fick ni komma hit. Och ni kommer väl aldrig mer komma tillbaka igen. Nej, men det här låter märkligt. Men jag får köra på den då. Kan ursäkta Fredrik och Nils. Ola, kan ni komma fram och ställa er där? Nu är det inte, vi börjar så här nu då för att det ska bli väckelse. Det måste bli väckelse här. Det är helt enkelt så. Ni kan inte lita på någon annan. Utan det måste bli väckelse. Det måste bli det. Inte för att jag säger det, utan för att Gud vill det. Och i vanlig luthersk tradition så finns det just här i den här byggda präster. Och då börjar vi med att be för dem nu. Vi blundar och vi ber. Gud, vi tackar dig för Fredrik och Nils Ola som är präster i denna bygd. Olika pastorat, men här bor de. Herre, du har utvalt svaga kärl och fyllt dessa svaga kärl med gudomlig kraft. Vi ber nu, Herre, om en väckelse i denna bygd. Och vi ber, Herre, att Nils Ola och Fredrik ska se det som Elisa bad för sin tjänare. Och vi ber, Herre, att du ska utrusta dem med kraft och styrka och mod. I Jesu namn. Amen. Ni får tyvärr stå kvar lite till här. Det är ju pinsamt, men det är så. Eller det är inte pinsamt. För nu får ni stå upp nu, kära samling. Och då ska vi be för er. Och vi gör det väldigt osentimentalt, men vi ber väldigt sakta välsignelsen för i kör då. Och ta till i varje ord, vi ber det sakta. Och det är då att Gud vill välsigna dig på ett väldigt särskilt sätt denna kväll med evangeliets kraft. Och Gud kan ju bara ge sin välsignelse, men nu blir det en trippel välsignelse. Och det är på något sätt en signal att du behöver verkligen få ta emot Guds välsignelse som kommer från fridsfursten. Så ta emot Herrens välsignelse, och vi säger er då. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Gud Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kan vi sätta? Avslutande ord med kommentaren på måste, så står jag för det. Det måste bli väckelse, för att kyrkoutvecklingen i Växjö stift har ju bara gått neråt. Och ni kan inte lita på någon annan församling, utan det är ert uppdrag. Men i ordet måste så kallar Gud alltid med en längtan. Och det är upp till dig. Och svarar du ja på Guds längtan, så kommer Gud med sin enorma frid att bara ge dig kraft och välsignelse och välgång. I Jesu namn. Amen.